بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا välkomna. Jag gläder mig att återigen kunna besöka er, mina kära bröder, alhamdulillah. Och att vi inshallah ta'ala ska studera några välsignade koranverser och uttalanden från våran välsignade profet Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam. Vi kommer idag inshallah ta'ala att ha en liten påminnelse om att ta vara på sitt liv. Att förbereda sig för den dagen man ska lämna denna värld och den dagen man ska möta sin skapare. Allah azza wa jall skapade oss i detta liv med ett syfte. Han satte oss inte här utan någon mening. Utan han skapade oss med ett syfte. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den versen som ni alla känner till: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka mig. Så meningen med livet är att vi ska dyrka våran skapare. Särskilja honom i tawhid och känna till honom med hans namn och egenskaper. Allah skapade oss för att vi ska dyrka honom som ett test. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Han som skapade liv och död för att se vem av er som är bäst i sina gärningar. Så livet är ett test för att se vem som väljer att följa Allahs väg, följa profetens väg alaihissalatu wassalam, och den som väljer att följa shaitans vägar till helvetet. Allah subhanahu wa ta'ala, som vi sa, har inte satt oss här på jorden utan ett syfte. Vi är inte här bara för att ha kul och roa oss. Utan livet måste ha något större syfte än så. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Tror ni att vi har skapat er för skojs skull och att ni inte ska föras åter till oss? Tror ni att ni är här bara för att ha kul? Nej. Det här är det som kuffar tror. Då de säger att man lever bara en gång och man måste leva livet och man måste ha kul. La wallahi, man lever två gånger. Och i det andra livet kommer du att stå till svars för vad du gjorde i detta liv. Så det är nu man ska göra sina val för att bestämma vart man vill hamna i nästa liv. Och vi måste ständigt påminna oss själva om det faktumet om att livet är kort. Vi ska lämna denna värld bakom oss. Och vi ska förflytta oss till det eviga livet. Al-hayat al-abadiyya. Det eviga livet som aldrig tar slut. Och där finns det bara två destinationer. Det finns ingen tredje destination. Fariqun fil janna och fariqun fil sa'ir. En grupp i paradiset och en grupp i den flammande elden. Det finns ingen tredje grupp. Utan du har bara dessa två grupper på domedagen. Antingen paradisets lyckliga invånare eller eldens olyckliga invånare. Så det är nu du har chansen att bestämma dig för vart du vill hamna i nästa liv. Och det är nu du har chansen att bättra på dig och göra tauba för dina synder och felgärningar. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lärt oss att vi inte ska vara förfästa vid det här livet. Vi ska inte vara besatta av al-hayat al-dunya. Utan vi ska vara i detta liv som förbiresande människor. Som resenärer eller som främlingar. Som är på väg mot en destination. Och det är det eviga hemmet. Det hemmet som våran fader Adam alayhi salam blev utvisad ifrån. Människan ska söka sig tillbaka till det ursprungliga hemmet. Så man ska ständigt minnas sin resa. Och man ska inte låta sig luras i detta världsliga liv av alla distraktioner som finns. Som tyvärr de flesta av människor har gjort. De har avvikit från den sanna vägen. Och blivit lurade av shaitan. Och blivit lurade av sina lustar och begär. Allah subhanahu wa ta'ala säger: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Att domen och rannsakningen närmar sig människorna, men de flesta är likgiltiga. Al-Hisab, den dagen vi ska möta vår Herre, har närmat sig. Den är nära. Men de flesta av människor är likgiltiga. Ghafilun, de bryr sig inte. Mu'aridun, de har vänt sig bort. Och de tänker bara på det världsliga livet. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa också i en sahih hadith att domedagen kommer bara närmare, men trots detta så vänder sig folk bara längre bort. Borde det inte vara tvärtom? Att ju närmare vi kommer domedagen, ju närmare borde vi komma Allah, eller hur? Och ju mer borde vi ångra oss för våra synder. Men tyvärr så ser vi tvärtom, att domedagen kommer nära och folk har fått så många varningar. Men trots detta så blir folk sämre och sämre och vänder sig längre och längre bort från religionen. Förutom de som Allah har omslutit med sin rahma. Och profeten Muhammad al-Islam har uppmanat oss att ständigt minnas döden. Att minnas att det här livet är kort. Det här livet är kort. Och han nämnde en sahih hadith att livslängden för min umma är mellan 60-70 år. Livslängden för muslimerna är mellan 60-70 år. Och det är, wallahi, inte mycket om man jämför med den evighet som väntar i nästa liv. Och därför när folket på domedagen frågas, hur länge var ni på jorden? Så kommer kuffar att säga, yom aw ba'da yom. Vi var på jorden en dag eller en del av en dag. Hela det här 60-70-80-90 år känns som en dag. Som några timmar som bara rinner förbi. Och det här är också någonting vi kan känna idag. Att tiden går så otroligt snabbt. Nyss gick du i gymnasiet. Sen det känns som du precis gick i skolan. Och du, tiden går så otroligt snabbt. Och åren bara rinner iväg. Och samma sak gäller på domedagen. Allt kommer kännas som någon timme eller någon dag eller ett ögonblick. Allah måste. Så man ska inte vara för fäst vid det här världsliga livet. Och man ska inte glömma bort att man en dag kommer att dö. Profeten alaihissalam gjorde en väldigt fin liknelse. Han tog upp två stenar. Och så kastade han iväg dem. Så sa han, vet ni vad det här är för någonting? Och då så sa sahaba, Allahu wa rasulu a'lam. Allah och hans sändebud vet bäst. Han sa, det där är människans hopp. Hans mål och längtan och hans visioner i livet. Stenen som hamnade längst bort. Och stenen innan, det är hans död. Så människan har långa hopp. Jag ska göra så, jag ska utbilda mig för värsta jobbet och villa och allt möjligt. Och göra så många saker i livet. Målen är många, men döden kommer alltid före målen. Så man ska alltid vara medveten om döden. Och därför så uppmanade också profeten Muhammad alaihissalam och sahaba till att man ständigt ska vara medveten om att man kommer att lämna denna jord. Så pass att Abdullah bin Umar sa, om du lever på kvällen så förväntar du inte att leva till morgonen. Eller hur? Om du lever på kvällen så förväntar du inte att leva på morgonen. Du kanske dör på natten. Om du lever på morgonen så förväntar du inte att leva på kvällen. Du kanske dör under dagen. Men lev varje dag som att det vore din sista dag. Lev varje natt som att det vore din sista natt. Och därför så sa också profeten Muhammad alaihissalam, och salli salat al-muwaddi'. När du gör en salat så låt det vara som en avskedsbön. Som att det vore din sista bön i det här världsliga livet. Det är så muslimer ska tänka. Att jag kanske dör idag, jag kanske dör imorgon. Man ska alltid vara förberedd. För wallahi, döden kommer. Och profeten Muhammad alaihissalam har uppmanat oss till att ständigt tänka på döden. Han sa i den autentiska hadithen, akthiru min dhikri hadi min laddat. Tänk mycket och tänk ofta på glädjedödaren. Vi ska ofta tänka på glädjedödaren. Och så sa han, det är döden. Så människan ska ständigt påminna sig själv om döden. Och han uppmanade oss att besöka begravningsplatser för att de påminner oss om nästa liv. Och han sa också i samma hadith, ni ska ofta tänka på glädjedödaren, döden. Varför? För om människan har det svårt så kommer det att underlätta för honom. Och om människan känner sig för bekväm så kommer han att vakna upp. Vad menas med detta? Att om människan har det svårt i dunja, han är fattig, han är sjuk, han har problem och motgångar, och tänker på döden, så vet han att alhamdulillah, yani, allt som drabbar mig nu är ingenting med vad som väntar i nästa liv. Om jag har problem nu, problemen i nästa liv kan vara större. Om jag har det svårt nu och jag är en bra människa, inshallah, jag får det mycket bättre i nästa liv. Och det här får honom att ta lättare på svårigheterna i dunja. Motsatsen, om en person har det bra i dunja, han är rik och frisk och upptagen med dunja och mår perfekt och glömmer bort nästa liv och strävan efter nästa liv och att göra goda gärningar, så hjälper döden honom. Att tänka på döden hjälper honom att vakna upp, börja göra goda gärningar, sluta synda och veta att det här livet en dag kommer att ta slut. Så de smarta muslimerna är de som ofta tänker på döden. Och därför så sa profeten alaihissalam, när en man frågade honom, ja Rasulullah, vilken är den bästa troende? Vilken är den bästa troende? Ayyul mu'minina afdal. Då så sa profeten alaihissalam, afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Den bästa av de troende är han med den bästa karaktären. Det här är den bästa muslimen. Han som har den bästa karaktären. Och då så sa samma man, ayyul mu'minina akyas. Vem är den smartaste från de troende? Och då så sa profeten alaihissalam, aktaruhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al akyas. De smartaste, det är de som oftast tänker på döden och de som bäst förbereder sig för vad som väntar efter döden. Det är dessa som är smarta. Så vem är den smartaste muslimen? Det är den som är medveten om att han en dag ska dö. Han ska lämna det här livet. Och han som bäst förbereder sig för vad som väntar efter döden. Men han slösar inte bort sitt liv med att synda och göra onödiga saker, utan han förbereder sig för den dagen dödsängeln kommer och tar hans själ. Det är den dagen han förbereder sig för. För han vet att när människan dör, så slutar hennes gärningar att öka. Man kan inte längre göra någonting gott. Man kan inte längre få mera hasanat för någonting som man gör när man har dött. Så som profeten Muhammad al-Islam sa, إذا مات ابن آدم انقطع عمله. Om människan dör, så slutar hans gärningar. Förutom tre saker där han fortfarande kommer att få belöning. En sadaqa som är jariya, som fortsätter att ge belöning. Eller kunskap som han har lärt ut, som folk tar nytta av. Eller ett rättfärdigt barn som gör dua för honom. Men du själv kan inte göra någonting. Du kan inte ställa dig och be i graven. Du kan inte börja fasta i graven. Du kan inte längre göra toba. När själen har lämnat kroppen, så står du där med dina gärningar. Och du ska möta det som du har gjort. Och en annan mycket vacker hadith, och dessa hadither är alla autentiska enligt Sheikh Albani rahimahullah. En annan mycket vacker hadith från Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, så sa han att Rasulullah alayhi salatu wassalam satt på en begravning. Man skulle begrava en av sahaba. Och han satte sig på kanten till graven, alltså med fötterna ner i graven. Och han började gråta alayhi salatu wassalam så mycket att tårarna landade och gjorde marken blöt under honom. Så mycket grät profeten Muhammad a.s. när han satt vid graven. Så sa han dessa mycket starka ord. Ya ikhwani, limithli hadha fa'iddu. Mina bröder, det är det här vi ska förbereda oss för. Den här dagen då vi ska läggas i den här graven, det här är det vi ska förbereda oss för. Subhanallah. Så människan ska förbereda sig för den dagen då hon dör. För wallahi, vi kommer alla att dö. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Ingen människa före dig har levt för evigt. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Varje själ ska få smaka på döden. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Varje själ ska få smaka på döden. Och vi kommer att pröva er med ont och gott. Och sedan ska ni åter till oss. Och Allah säger också, kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Varje själ ska få smaka på döden, och sedan så kommer ni att få möta er belöning på domedagen. Den som då räddas och avlägsnas från elden och förs in i paradiset har fått framgång. Faqad faz, och det världsliga livet är ingenting annat än vilseledande ägodelar som vilseleder människan. Så döden kommer. Kullu nafsin dha'iqatul maut, och ingen har levt för evigt. Allah Azza wa Jalla är den enda som kommer att leva. Al-hayy, al-qayyum, alladhi la yamut. Den enda som aldrig kommer att dö. Kullu man 'alayha fan. Allt på jorden kommer att förgå. Alla kommer att dö. Och ingen kan heller fly från döden. Ayna ma takunu yudrikkum al-maut. Vart ni än befinner er så kommer döden att komma. Kull innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Säg, döden som ni försöker fly ifrån kommer att hinna ikapp. Du kan inte låsa in dig. Det spelar ingen roll om du låser in dig i världens säkraste hus. Wallahi, döden kommer. Du kan inte gömma dig för dödsängen. Och om han kommer kan du inte heller köpslå och säga, låt kom tillbaka imorgon. Eller ta lite cash. Jag köper mig fri från döden. Det finns ingenting. Det spelar ingen roll om du är kung eller president. Rik, mäktig, fattig. Det spelar ingen roll. Döden kommer och de kommer, kallas. Kommer till unga, till starka, till friska, kvinnor, män, alla. Alla kommer att dö. Och det är ett faktum som vi ständigt måste inse. Och därför är det så viktigt att man förbereder sig för den dagen man ska dö. För när man lämnar det här livet, som vi sa, så dör man. Man kommer då att stå till svars. Och man kommer att få belöning för det man har gjort. Och så som man dör kommer man att återuppstå. Så som man dör kommer man att återuppstå på domedagen. Och det viktigaste är hur man dör. Innam al-ibratu bil khawatim, som ulema säger. Att det som räknas är människans död. Så som du lämnar dunya. Och den som dör har börjat sin färd in i nästa liv. Men mäta qamat qiyamatuhu. Den som dör har påbörjat sin domedag. Du har gett dig in i al-barzakh. Den här anhalten där man väntar på återuppståndelsen och domedagen. Och när man väl har gjort det så finns det ingen återvändo. Men wallahi, de som syndade och de som trotsade profeterna kommer på den dagen att önska att de kunde komma tillbaka. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت. Yani de fortsätter att framhärda i synd tills det att döden kommer. Och då säger de: Rabbi irji'un, min herre, låt mig gå tillbaka. Yani låt mig gå tillbaka till jorden. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Då kanske jag kommer att, istället för de dåliga gärningar jag gjorde, göra goda gärningar. Jag kommer ändra mig och bli en bättre människa. Och då säger Allah: Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Nej, det är bara tomma ord han säger. Och framför honom väntar al-barzakh tills den dagen han ska återuppstå. Så dessa människor kommer på domedagen, eller kommer vid döden att önska att de kunde komma tillbaka. Men det finns ingen återvändo. Så man ska förbereda sig för den dagen, så att man är beredd på att dö. Att man dör i det bästa av tillstånd. Att änglarna av rahma och ljus kommer att ta din själ på ett vackert och ärofullt sätt. Tar ut din själ och lindar in den i kläder från Jannah. Med parfym från Jannah. Och de lägger dig på en bädd av Jannah i graven. Och du får se din plats i Jannah från ett fönster dag och natt. Och önska bara att domedagen ska komma snabbt så att du får gå in i Jannah. Eller, a'udhu billah, vi ska inte vara från dem vars änglarna av adab, änglarna av straff, kommer för att ha deras själar med svarta och mörka ansikten, sliter ut själen och slår människan förnedrande och kallar honom för de värsta av namn och lindar in honom i kläder från helvetet, och de lägger honom på en bädd av eld och de torterar honom morgon och kväll, och han får se sin plats i helvetet morgon och kväll. Må Allah skydda oss. Och det här är bara i väntan på domedagen. Och vad som kommer därefter är mycket, mycket värre. Nas'al Allah al-afwa wa al-afiyah. Och på domedagen kommer de att ångra sig igen. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Om jag bara hade gjort någonting bättre med mitt liv. De kommer att jämra sig och säga om jag bara hade gjort någonting bättre. Om jag hade gjort goda gärningar i det världsliga livet. Är det någonting som kommer att gynna mig i detta eviga liv? Ya laytani qaddamtu li hayati. Subhanallah. Och när de ser helvetet och de ser hur Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta alla djuren bli till sand, så säger de ya laytani kuntu turaba, om jag ändå kunde bli jord som dessa djur. Men wallahi, de kommer inte bli jord, utan de kommer att bli bränsle till helvetet. Nas'al Allah al-afiyata wa salam. Så människan ska förbereda sig för den dagen hon lämnar det här världsliga livet. Och det är någonting väldigt viktigt. Så som det har berättats av Anas ibn Malik i en hadith som är mutawatir. Den är berättad av otroligt många muhaddithin. Och det är en av de då starkaste hadither som finns. Att en man kom in i moskén. Och han sa, ya Rasulullah, mata sa'a. Ya Rasulullah, när är domedagen? Och då så sa profeten a.s. Mada addatta laha? Vad har du förberett för domedagen? Och då så sa mannen, jag har inte förberett mycket salat, alltså frivillig bön, eller zakat, eller som, men jag älskar Allah och hans profet. Och då så sa profeten Muhammad s.a.w. El mar'u ma'a man ahab, och anta ma'a man ahbabt. Du kommer att vara med den du älskar. Och Anas ibn Malik sa, wallahi muslimerna, efter att de blivit vägledda till islam, blev aldrig så glada som de blev när de hörde denna hadith. Och han sa, wallahi, jag älskar profeten s.a.w. Jag älskar Abu Bakr och Umar. Jag har inte gjort lika mycket gott som dem. Men jag hoppas att min kärlek ska göra att jag kommer vara med dem i nästa liv. Men det jag ville poängtera i denna hadith, det var just den här frågan. Mannen säger, ja Rasulullah, när är domedagen? Och profeten a.s.w. fick ofta denna fråga. När är domedagen? Och han svarade ibland genom att säga Allahu a'lam, som i hadith Jibril. Den som tillfrågas vet inte mer än den som frågar. För ingen vet när domedagen kommer. Ibland svarade han med att nämna några av domedagens tecken. Domedagen kommer när ärligheten försvinner. Domedagen kommer när position och makt ges till fel folk. Då kan ni vänta på domedagen. Och ibland svarade han också på detta sätt. Vad har du förberett för domedagen? Och det är också det bästa svaret. För det viktigaste, eller den viktigaste frågan är inte, när är domedagen? Utan den viktigaste frågan är, vad har du förberett för domedagen? Är du beredd att möta Allah subhanahu wa ta'ala om du skulle dö imorgon? Om vi säger att domedagen är nästa vecka. Khalas, är du beredd? Är inte det den viktigaste frågan? Eller hur? Vad spelar det för roll att en människa som syndar och trotsar Allah och profeten alaihi salam vet att domedagen kommer det här datumet och han fortsätter att synda? Han tar ingen nytta av denna kunskap. Utan det viktigaste är att man förbättrar sig. Och man förbereder sig för domedagen. Det är det som är den viktigaste frågan. Och det var så som Salaf var. Salaf och Saleh, As-Sahaba och självklart först profeterna. Och Sahaba och Salihun, de var på detta sätt. De var förberedda för domedagen. De satsade allt i detta liv för att möta Allah subhanahu wa ta'ala i det bästa av tillstånd. De sa att vissa av Salaf, när de beskrev deras tillstånd i deras tarajum, i deras biografi, de sa om dödsängeln skulle komma och knacka på dörren och säga att det är dags att dö, så skulle de inte kunna göra mera goda gärningar. Yani, om han hade lite tid på sig att göra någonting mer innan han dör, han skulle inte göra någonting mer, för han var redan på max. Subhanallah. Och så var tillståndet av många av Salaf. Att de offrade sin tid till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och slösade inte bort sin tid som folk gör idag. Idag, och tiden kan delas in i tre kategorier. Den tiden som är mot dig. Och den tiden där man syndar. Den tiden som varken är för dig eller mot dig. Och det är den tiden som man slösar bort med tillåtna saker. Och sen den tiden som är för dig. Och det är den tiden där man lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns en hadith, en sahih hadith i Tirmidhi, där profeten alaihissalam nämner att folket i Jannah, folket i Jannah, vi säger inte för domedagen, folket i Jannah kommer att ångra varenda stund de inte mindes Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv. De är redan i Jannah och har denna goda belöning. De kommer att ångra varenda stund de inte mindes Allah i det här livet. Subhanallah. Så man ska verkligen fylla sin tid med lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och detta nämns också i en väldigt viktig vers i surat al-Hashr. I slutet på denna mycket mäktiga sura som nämner flest av Allahs namn, den sura som nämner flest av Allahs namn och egenskaper i Koranen, innan Allah nämner hans namn och egenskaper, så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladhina amanu, ni som tror. Och sahaba säger: om ni hör dessa ord, ya ayyuhalladhina amanu, så ska ni lyssna. Om ni hör dessa ord i Koranen, ya ayyuhalladhina amanu, Allah tilltalar de troende, då är det antingen en beordring som kommer eller ett förbud som ni måste ta åt er. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, frukta Allah, skydda er från Allahs straff och vrede och helvete genom att lyda honom. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, och låt varje själ se vad hon har förberett för morgondagen. Waltanzur nafsun. Ibn Kathir, han säger här: låt varje människa se vad hon har sparat för sig själv av goda gärningar till den dagen hon ska möta sin skapare. Den dagen hon ska möta sin herre. Waltanzur, yani al-muhasaba. Rannsaka dig själv och se vad du har sparat för morgondagen. Och Al-Qurtubi nämner att när Allah subhanahu wa ta'ala här säger vad människan har förberett för morgondagen, Ghad betyder framtiden. Men han säger att det indikerar också på att domedagen är nära. När Allah kallar domedagen för morgondagen, yani den är runt hörnet. Och som det har nämnts i en hadith, att kullu ma huwa atin fa huwa qarib, att allt som ska komma är nära. Domedagen är nära. Det spelar ingen roll om det är 100 år, 50 år, 200 år. Den är nära. Allt som ska komma är nära. Så låt människan se vad hon har förberett för morgondagen. Och frukta Allah. För Allah är sannoliken allvetande om vad ni gör. Och Sa'di, rahimahullah, nämner i hans tafsir att den här ädla versen är en grund när det kommer till al-muhasaba. Att rannsaka sig själv. Det är ikhwan, vad betyder det att rannsaka sig själv? Att du sitter för dig själv och tänker: hur är jag som muslim? Är Allah nöjd med mig? Vad har jag gjort för fel? Hur kan jag bättra mig? Vad har jag gjort för bra saker som jag kan göra ännu bättre? Vad har jag för brister? Vad har jag för tillkortakommande? Det här är att rannsaka sig själv. Och tyvärr är det många av oss som glömmer bort detta. Man lever i sin egen lilla bubbla. Och ibland, oj, vad höll jag på med? Men man borde rannsaka sig själv varje dag. Så Sa'di säger att denna ayah är en grund i att rannsaka sig själv. Och annahu yanbaghi lahu, att då kolla upp sin själ, att kolla upp sig själv. Så om man ser att man har brister, man syndar, så ska man genast lämna dessa synder och vända sig till Allah i en uppriktig tauba. Och vända sig bort från de orsaker som leder till denna synd. Och om man ser att man faller kort gällande Allahs påbud, så ska man då kämpa i att göra det som Allah vill att man ska göra. Och man ska söka Allahs hjälp i att försöka fullborda sig själv i att bli en bättre människa. Och man ska också, om man har brister, säger sheikhen, tänka på alla goda gåvor man har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Alla de välsignelser du har fått. Och det här kommer att få dig att skämmas för Allah. Att skämmas. Att han ger dig så mycket gott. Men trots detta så har du så mycket brister. Och du gör inte det han vill att du ska göra. Så vad säger Sa'di här? Att den här versen borde få oss att vakna upp. Att vi måste rannsaka oss själva. Och se vad vi har förberett för morgondagen. Om det är synder, låt oss göra tauba. Alhamdulillah. Dörren till tauba är öppen. Och om det är till korta kommanden beträffande påbud, så ska man genast kämpa i att försöka uppnå dem. Och man ska också tänka på Allahs enorma gåvor som man har fått i detta liv. Allah har gett dig hälsa. Allah har gett dig tak över huvudet. Allah har gett dig mat. Allah har gett dig dryck. Allah har gett dig en fru. Och allting gott som du kan tänka dig i detta liv. Alhamdulillah, Allah har valt dig att bli muslim. Subhanallah. Trots detta ska du synda mot honom. Man borde skämmas. Tyvärr. Så subhanallah, vi har mycket till korta kommande. Vi hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ska förlåta oss. Så människan ska kämpa i att göra gott. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa en mycket vacker hadith som många inte känner till. Han sa här: "Atu'adatu fi kulli shay khair illa fi 'amal al-akhirah." Och den här hadithen är med Sheikh Al-Bani, den är sahih. Atu'ada, att ta det lugnt, att vara betänksam, att ta det lugnt och planera saker och ting och inte stressa in i saker och ting, är gott beträffande allting. En egenskap som muslimen ska ha är tu'ada, att han inte stressar in och gör drastiska saker som han sen kommer att ångra, spontana saker som du har helt fel, utan ta det lugnt i saker och ting, förutom de saker som har att göra med nästa liv. Gärna goda gärningar. När det kommer till goda gärningar, gör dem. Du behöver inte göra någon sån här 10 villkorlista först, utan gör dem bara. Ska jag fasta imorgon, ska jag inte fasta imorgon? Chans, gör dem. Ska jag bli sunna nu efter Isha, ska jag inte bli sunna? Be. Chans. Ta tillfället i akt och gör dessa goda gärningar. Och tävla i det goda. Inte bara att man gör det goda i detta liv, utan man försöker också tävla i det goda med varandra. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i slutet på surat Ali Imran: وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Att tävla till er Herres förlåtelse. Tävla med varandra till er Herres förlåtelse. Och ett paradis som är lika vidsträckt som himlarna och jorden, som är förberett för al-muttaqin, de som fruktar honom. Så inte bara att man ska försöka komma till Jannah, man ska tävla till Jannah och tävla till Allahs förlåtelse. Så som profeterna brukade göra. Innahum kanu yusari'una fil khairat. De brukade skynda sig i att göra goda gärningar. Fastabiqul khairat, som Allah säger i surat al-Baqar. Skynda er att göra goda gärningar. Och fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Låt dem som vill uppnå detta, kämpa i att uppnå detta goda. Så vägen till Jannah är inte alltid lätt. Den kan vara svår. Och Jannah är omgivet med saker som människan finner svårt. Medans paradiset är omgivet med saker som människan finner lätt. Och det kräver att man kämpar och gör uppoffringar. Jannah är inte gratis. Som Ibn al-Qayyim säger att Ya sil'at al-Rahman lasti rakhisatun. Yani Allahs viktiga vinst, den här paradiset, det är inte gratis. Endast de lata kommer inte att uppnå den. Endast en från varje tusen kommer att få den. Subhanallah. Yani Allahs pris som vi kan nå Jannah, det är inte gratis. Och speciellt för de som är lata. För dem är det svårt. Och det är bara en från varje tusen som kommer att gå in i paradiset. Och 999 från varje tusen är i helvetet. Så ja shabab, Jannah kräver uppoffringar. Jannah kräver goda gärningar. Iman, amal och salih, taqwa, tauba. Och speciellt i dessa tider av fitna. När vi är omgivna av fitna från alla möjliga kanter. Fitnan av shubuhat och fitnan av shahawat. Dessa två fitna som ulema nämner. Och den värsta av dem är fitnat shubuhat. Fitnan av tvivel i religionen. Och vad som faller in under dessa tvivel är bid'a. Innovationer, sekter, grupper, ideologier. ISIS, ikhwan, tabligh, liberala muslimer, sekulära och demokrat, jag vet inte vad. Alla dessa farliga ideologier som försöker krypa sig in i våran umma. De är mycket farliga och få är de som är skonade från dessa ideologier. Ahl sunnah wal jama'a, alhamdulillah, de är på den rätta vägen. Och sen har vi fitnan av shahawat, fitnan av lustar och begär. Synder, wa ma aktharuha. Och hur många är de inte i dessa tider? Där synderna har blivit normen. Den som inte syndar anses vara konstig. Den som inte dricker och har flickvän och så vidare anses vara udda. En person som är konstig i samhället. Eller hur? Så människan måste verkligen hålla fast vid religionen. Så som profeten Muhammed al-Islam nämnde, att islam började som någonting främmande och kommer återigen att bli främmande. Så Toba, paradiset till främlingarna. Och idag lever vi i en tid där islam är främmande. Och där folket av sunna är främmande. Och det här nämner också Ibn Qayyim, att han nämner de här cirklarna. Att är ni folket som känner till Koranen och sunnan och praktiserar den, de är få. Och sen nämner han att de lärda som känner till Koranen och sunnan är ännu mindre. Och folket bland dessa, han nämner många cirklar. Han nämner först muslimerna bland kuffar. Och sen ahli sunna bland muslimerna. Och sen ahli sunna som verkligen praktiserar. Och sen de som gör da'a. Och sen de som är ulema. De är väldigt, väldigt få. Och vi i detta land är också otroligt få. Så det åligger oss att hålla fast vid islam. Och att också hålla fast tillsammans vid den här korrekta manhaj. Ahli sunna wal jama'a. As-salafiyya. Att vi inte splittras och är oenade i det här landet. Eller hur? Vi är redan få. Ska vi sen splittras och bli ovänner? Wallahi, vi måste hålla ihop och vara tillsammans. För tillsammans är vi starka. Och är vi splittrade blir vi svaga. Och självklart enas på sanningen. Och jag avslutar bara med en mycket fin hadith. Där profeten alaihissalam nämnde att om Allah vill en tjänare gott, så kommer han att ge honom tawfiq. Att göra goda gärningar innan döden. Och så tar han hans tillstånd i detta. I detta goda tillstånd. Så människan ska alltid be Allah subhanahu wa ta'ala om tawfiq, thabat, framgång, att bli en stark muslim och att dö som muslim. För i slutändan så är tawfiq wal hidayah från Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska alltid ödmjuka sig själv. Och man ska aldrig se sig själv som stark eller man klarar sig själv. La wallahi. Vi klarar inte oss själva ett ögonblick. Om Allah lämnar oss ett ögonblick är vi vilse. Kullukum dal illa man hadaytu. Allah säger ni alla vilsna förutom de jag har väglett. Så människan ska alltid och ständigt be Allah om vägledning. Och därför brukade profeten alaihissalam alltid säga ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dini. Och Allah, du som vänder våra hjärtan, gör våra hjärtan fast på din religion. Och som ulema, våra shuyukh, säger att denna tid ska vi också säga mycket denna dua, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Och vår Herre, vilseled inte våra hjärtan efter det du har väglett dem. Så man ska alltid ödmjuka sig för Allah subhanahu wa ta'ala och be Allah om vägledning. Och att be Allah subhanahu wa ta'ala att dö i det bästa av tillstånd. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ta vårt liv då han är nöjd med oss. Och göra den bästa dagen den dagen vi möter honom. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.